Då ska vi läsa evangelietexten som hämtade från Johannes 6 och 37 till 40. Den finns på samma sida i psalmboken om du vill följa med. Alla som Fadern ger mig ska komma till mig, och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Till jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill, utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Till detta är min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Vårt evighetshopp är rubriken. Och man skulle ju kunna tänka att man skulle kunna ställa det där som en fråga, naturligtvis. Vad är vårt evighetshopp? Och jag vet inte om du någon gång har sett den här signaturen frågar åt en kompis. Det kan vara i lite olika inlägg. Man frågar någonting som man egentligen känner så där att man inte borde fråga, för att det borde man ju veta. Men då kan man ju skriva under så här, frågar åt en kompis. Så har man ju liksom skilt ifrån sig lite. Jag tänkte att den där frågan, den kan få vara en liten röd tråd genom den här predikan, så jag kommer tillbaka till den några gånger. Jag vet inte om ni orkar med en ordvits så här tidigt på morgonen, men jag råkade hitta en här, så då får jag väl ta den. Jag tänkte, för de som har bråttom, så kanske vårt evighetshopp handlar om att det är hetsigt i evighet. Nej, jag vet inte. Den var dålig, tror jag. Det kanske inte är något att hoppas på, att det ska vara hetsigt i himlen. Men man kan ju fundera på det. Vad är det vi hoppas på? Och vi hörde förut om gator av guld och hav av kristall. Bilder ifrån Bibeln. Men ibland så tycker vi att det där låter ju väl hårt, och vi kanske hellre tycker att gröna ängar vore bättre. Eller varför inte en stor sal med hammondorglar? Vad säger ni om det? När Paulus resonerar i det som Marianne läste förut, så säger han om de här funderingarna: vilken enfaldig fråga. Ja. Finns det hammondorglar i himlen? Vilken enfaldig fråga, säger han då. Och det Paulus svarar på när vi frågar den här frågan om hur våra kroppar ser ut när vi uppstår till evigt liv, så svarar han, istället för att ge ett förslag på hur det där skulle kunna se ut, en förklaring varför vi inte ens kan gissa hur det kommer att se ut. Nej, fröet som läggs i jorden liknar ju egentligen inte på något sätt det som växer upp. Låt oss säga att vi hade fått tag på till exempel ett vetekorn, och att vi aldrig hade sett hur ett vetestrå ser ut. Vi hade ju aldrig kunnat gissa att det där lilla fröet skulle kunna bli det blir. Och det är det Paulus säger. Det är inte så stor idé att fundera på hur våra kroppar ser ut. Det blir något annat än vi helt enkelt kan tänka oss. Tillbaka till den där kompisen som vi frågar åt. Vad är vårt evighetshopp? Ja, det kanske inte är en så dum fråga så vi behöver skämmas för den. Men det finns en del i den där frågan som vi skulle kunna reflektera lite över. Om vi skulle ställa den där frågan, vad är vårt evighetshopp? Åt vem frågar jag? Är det för mig själv? Eller är det med tanke på mina nära och kära och vänner? Är det med tanke på dem som har gått före? Eller är det för en kompis eller en okänd människa? Ja, hur vi funderar kan ju kanske bero lite på åt vem vi frågar. Hur ska det gå för mig och för dig och för alla andra? Och jag tänker att om inte det är en viktig fråga så vet jag inte riktigt vad som skulle vara viktigt. I alla fall om det är så att vi på något sätt kan påverka hur det hoppet faller ut. Nu är det väl så att vi människor ibland gärna vill skjuta ifrån oss saker som vi inte riktigt greppar eller som vi inte riktigt känns bekväma med. Eller vi har svårt att ta in. För att inte tala om saker som vi inte vill ta ansvar för. De vill vi gärna glida undan, eller hur? Och jag tänker att ett sätt att slippa undan ansvar, det är ju att intala sig att man faktiskt inte kan påverka ändå. Det spelar ingen roll vad jag gör. Jag kan inte påverka. Man kan till exempel intala sig att det har ju ingen betydelse om jag röstar eller inte. Eller man kan intala sig att nej, men människan kan ändå inte påverka klimatet. Eller att vad det nu kan vara. Kort sagt, att hålla fast vid att det går inte att påverka. Fast det egentligen kanske inte är sant. För om det är sant det där som jag menar att jag inte kan påverka för att jag inte vill påverka det, så finns ju risken att jag börjar känna att jag behöver ju faktiskt engagera mig i detta. Eller kanske ännu värre, jag kanske måste ändra på mig. Och om jag inte vill det, om jag inte vill engagera mig eller om jag inte vill ändra på mig, så kan jag ju hålla fast vid att det spelar ändå ingen roll. Jag kan inte påverka. Jag funderar på om min första tanke när jag läste texten bygger lite på en sån tankevurpa. Jag fastnade nämligen lite på den första meningen i texten. Som jag tänkte inte riktigt logiskt gick ihop med resten av texten. För i början så sägs det någonting som ju skulle kunna betyda att vi inte kan påverka vem som får del av evigheten. Något som skulle betyda att vi egentligen slipper något ansvar för den saken. Det står nämligen om alla som Fadern har gett mig. Alltså Gud har gett människor till Jesus som ska komma till honom. Och om man vill, så skulle ju det kunna betyda att vi kan ändå inte påverka vem som kommer till Jesus eller vem som kommer till tro. Det hänger ju i så fall bara på om fadern har gett dem till Jesus eller inte. Och hur skulle vi kunna påverka det? Det där resonemanget, det kallas på teologspråk för predestination. Att allt är förutbestämt. Och att vi egentligen inte kan påverka något nämnvärt om hur saker blir. Det är redan bestämt i förväg om jag kliver ut framför en bil på gatan. Eller om jag vinner på lotto. Så egentligen så behöver jag inte köpa någon lott, för jag skulle ändå vinna om jag inte gjorde det. Vi kan visserligen utifrån det här resonemanget arbeta för människors frälsning. Men då är det kanske redan bestämt att de skulle komma till tro. Och om vi väljer att låta bli att berätta om vår frälsare, så var det egentligen redan bestämt att de inte skulle komma till tro. Vilka val vi än gör eller tror att vi gör, så är det ytterst Guds val att det blir som det blir. Problemet med hela det här resonemanget är ju att den där meningen om att Gud ger vissa människor till Jesus är ju väldigt ryckt ur sitt sammanhang, om man ska kunna tolka den så. Att fadern ger människor till Jesus, det är inte ett uttryck för att Gud godtyckligt väljer ut vissa människor eller alla människor som ska upptäcka en tro och bli räddade. Utan ett annat sätt att uttrycka det som sägs flera gånger i Johannes 4, 5 och 6 kapitel. Nämligen, alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Det borde ju betyda att våra val spelar någon slags roll. Det borde betyda att någonting kan vi påverka. Väljer vi att tro på Jesus, så är hans gåva evigt liv. Vi kan påverka vår evighet. Inte genom att prestera, men genom att välja att enkelt ta emot. Vi vänder tillbaka lite till den här funderingen kring vem vi frågar åt. Kanske frågar du faktiskt åt dig själv. Hur ska jag göra för att få evigt liv? Det är en fråga som Jesus får flera gånger i evangelierna. Och bakom den där frågan kanske finns frågor som de som Peter nämnde. Duger jag? Är jag ett Guds barn? Och på de frågorna så finns vi ett tydligt svar i den här texten. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Det skulle kunna hända att människor säger till dig att du inte duger, eller att du av någon anledning inte är kvalificerad för det eviga livet. Men det är inte så. Om du vänder dig till Jesus, så finns det ingenting som kan hindra det. Han kommer inte att visa bort dig. Han säger, välkommen hem. Och det här med att fadern då är den som ger sonen dem som går till evigt liv, det är ju en slags förstärkning av det här påståendet. Det är ju en garanti för att det här verkligen ska bli av. Det är inte bara ett löst påstående som Jesus ger, utan det är Gud själv som garanterar att det han säger verkligen håller. Den som kommer till Jesus visar han inte bort. Det ska Gud se till. Det är ett hopp som vi kan lita på. Inte bara hoppas på. Om det faktiskt inte är oss själva vi frågar åt, utan någon annan, så kanske nästa på tur i de här funderingarna är de som står nära och de som faktiskt redan har lämnat oss. Ljusen på nattvardsbordet symboliserar ju de som just kommit till den här punkten där frågan ställs på sin spets. Eller kanske mer för oss. Hur blir det nu för dem då? Och då vänder vi tillbaka till texten där det står så här: detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Och i detta får vi vila. För den som har sitt hopp till Jesus, så är vägen öppen. Det här är ju en fantastisk trygghet som beskrivs, samtidigt som kanske är något som skaver lite. För om tron är vägen till livet, då finns det ju faktiskt möjlighet att påverka hur det blir för människor. Finns det ett ansvar här? Ja, för alla de som finns kvar här så behöver vi peka på Jesus som vägen till Gud. Det är Jesus som är vårt evighetshopp. Något annat hopp finns inte. Och om vi tiger om det, ja, då finns det en risk att människor missar chansen att lära känna det hopp som finns. Eller att man vänder sig till något som faktiskt inte håller. Och egentligen så är det nog ganska naturligt och enkelt. Jag tänker att om något av mina barn en dag säger, jag tar bussen till Frista. Och säger att jag har inte kollat tabellen, men jag ställer mig på hållplatsen och så väntar jag. Så kommer det säkert en buss förr eller senare. Då skulle jag ju kunna säga att man kan ju alltid hoppas. Det har visserligen inte gått någon buss på 2 år ifrån Borgstena. Men hoppas, det kan man göra. Man kan kanske inte hoppas att det kommer en buss idag. Men man kan ju hoppas på att Västtrafik ändrar sitt beslut så småningom. Det är inget de har lovat. Men man kan hoppas. Så om du vill välja och hoppas att bussen kommer, så gör det. Eller så väljer jag helt enkelt att säga, det går inga bussar från den hållplatsen. Det finns inget att hoppas på där. Men vill du åka till Frista, så går det bra. Ta tåget. Jag kan kolla tidtabellen, så vet du när du ska gå. Att säga att det går bra att hoppas på en buss som inte är utlovad, det är ju dumt. Det är inte ens snällt. Det är ganska taskigt. Att säga att det går bra att hoppas lite hur som helst och på vad som helst, det är ju faktiskt inte heller snällt. Att peka på en väg som är framkomlig, det kan vara lite besvärligt. Men det är ju att rädda någon ur en situation som de inte vill vara i. Ingen vill stå i en busstur och kur och vänta för evigt. Och ingen vill missa att möta den kärlek som Gud vill ge oss. Vårt evighetshopp har ett namn. Vårt evighetshopp är Jesus. Han har betalat priset för vår räddning med sitt blod på korset. Det behövdes. Annars hade det varit ute med oss var och en. Och han säger att den som kommer till honom kommer han inte att visa bort. Aldrig någonsin. Den vägen är öppen. Den är vårt evighetshopp. Vi ber. Tack Gud för din nåd och kärlek som sträcker sig långt bortom det vi kan tänka. Och att du har en plan och en tanke med hela din skapelse. Att det kommer en dag när du ska återställa allt så som du hade tänkt. Tack för att du har allting i din hand. Och att vi inte behöver förstå alla detaljer. Men Herre, hjälp oss att se den väg som du har banat för oss. Och förstå att den är viktig. Att du inte gav ditt liv på korset bara för skojs skull. Utan för att det behövdes. För att bana en väg. För var och en som vill sträcka ut en hand till dig. Herre, hjälp oss att ta den handen och vila tryggt i det. Men hjälp oss också att räcka den handen.